Hej och välkommen till podden Bakom flödet. Det är jag som är Atta.
Och jag som är Maja.
Vi är tvillingssystrar, inredare och grundare av företaget Studio In. Det här är podden där du får följa med oss på vår resa bakom att driva företag och samtidigt leva det liv vi verkligen drömmer om.
Med den här podden vill vi peppa dig till att våga följa dina drömmar och inspirera dig till att leva ditt rikaste liv. Vi kommer att prata företagande, självutveckling, livet och såklart en hel del inredning. Vi kommer också ha en hel del spännande gäster här, för vi är så peppade på att höra andras resor mot sina mål.
Idag har vi glädjen att ha med oss Pureness.se som samarbetspartner. Ett företag som vi har blivit helt frälsta i, och de löser våra behov kring vitaminer, superfood och har nu även lanserat produkter för träning. Vi är överförtjusta i deras veganska och glutenfria proteinpulver som vi dricker som mellanmål eller före eller efter träning. Det kommer i två smaker, vanilj och choklad. Det är ekologiskt, sockerfritt och sötas endast med naturliga ingredienser som stevia. Innehåller ingen skit, precis som alla deras andra produkter. Med koden STUDIOIN, STUDIOIN i ett ord, får du 20% på hela din order. In och spana på pureness.se så får du ett helt smörgåsbord av fantastiska produkter som hjälper dig att må ditt bästa. Tack Pureness! God förmiddag!
God förmiddag!
Skriker jag i luren på dig eller?
Nej men det känns behagligt tycker jag med ditt röstläge.
Ja, otroligt.
Mer hjälte än vanligt.
Nej, det är en sån high pitch Mariah Carey. Har du spelat Mariah Carey än eller?
Hon spelades igår i bilen faktiskt.
Wow.
På väg in från när jag hade lämnat av barnen hos dig. Mm. Där mormor var och passade hela barnaskaran. För att vi skulle på lite gluggmingel eller vad man kallar det. Lite julavslutning med Mello Collective, vår agentur.
Otroligt.
Så då spelade jag lite Mariah Carey i bilen för att pumpa upp mig. Jag var också väldigt uppumpad kände jag när jag stövlade in. Kände som att jag var helt missanpassad i energi. Det var så lugnt och behagligt när jag stövlade in.
Ja, du kanske hade peppat upp det.
Jag var så pepp. Jag hade ju varit med massa barn som spelade hög julmusik och ätit socker i en 2 timmar innan. Så att jag var ju eld och lågor.
Wow.
Och så kom jag in i stillheten och kände mig som en orkan.
Ja, otroligt.
Mm, jag fick lugna ner mig.
Jag fick lugna ner sig. Vi hade inte kommit igång riktigt där än.
Vad skönt.
Ja, det var rätt soft faktiskt.
Det var väldigt behagligt att komma in i lugnet.
Ja, ja men hur har din vecka varit, Maja?
Bra, skulle jag säga. Jag var faktiskt lite sådär, vad ska man säga, lite ängslig för den här veckan. Den kändes massiv. Dels för att tempot har skruvats upp på jobbet. Det är mycket som ska in, som ska bli färdigt. Och vi grejer med bokslut samtidigt som vi har inlämningar i projekt. Och jag känner att det lite spretar. Och så visste jag att det var mycket på agendan efter jobbet också. Med julevent med barn. Det var avslutningar med idrotter. Och dessutom så var min man inte behjälplig. Så behjälplig. Han är ju den som roddar allting känns det som. Eller mycket, väldigt mycket på hemmaplan. Så jag kände att hur ska det här gå? Så jag var lite orolig faktiskt. Lite så ängslig var jag inför den här veckan. Men som vanligt, också som kära Andreas alltid brukar säga, Maja, det kommer gå bra. Det kommer ordna sig. Njut av det roliga. Så står jag där med läppen utskjuten och känner som att hur ska det här gå? Men det har ju gått bra.
Ja, och nu sitter du här på slutet av veckan.
Ja.
Tatt igenom stormen.
Ja, jag har överlevt. Mm. Men jag har också skurit bort lite.
Ja, viktigt att nämna.
Ja, faktiskt viktigt att nämna. Jag har inte heller prioriterat min egen träning denna vecka. Den fick faktiskt stryka på foten, kände jag. Men jag har också varit väldigt helt fin med det. Jag har känt att jag har haft mycket annat kul att stå i som jag annars inte brukar hinna med. Så att det kändes faktiskt som en gåva.
Som vadå?
Nej, men att vara med barnen på deras grejer och vara fullt, liksom, nästan fullt närvarande. Och inte känna att jag behöver stressa ihjäl mig utan så. Jag kände att jag hade hur mycket tid som helst här i veckan. Och åka runt och skjutsa och greja och ha hemmakompisar och sånt. Och kan laga mat utan att behöva liksom hitta på massa konstiga lösningar. Så att det kändes jättehärligt.
Vad bra.
Mm. Det ordnade sig.
Det blev fint då.
Det blev fint då. Hur mår du?
Jag mår bra. Jag har fått någon typ av huvudvärk bara, du vet, som sitter i framsidan av facet. Den kom smygandes igår på eftermiddagen. Jag kände mig jättepigg och pepp på förmiddagen. Men så var det som att det kom ett, ja, men som någon slår ett lock i facet på en. Så huvudvärk har jag. Men inte så mycket annat. Nej, men jag mår bra. Jag var på en inner dance session med Marli som var här i och pratade med oss i podden förra veckan var det. Ett avsnitt som jag tycker att alla bör lyssna på som är intresserade av liksom personlig utveckling och hitta tillbaks till sin inre power. Nej, men hon hade ett event här i onsdags och det bokade jag ju in mig på snabbt som fasen efter våran poddsession med henne. Och det var jättehärligt, så att jag har varit lite så här mjuk i huvudet efter det. Lite svävande. Och rätt så distansierad till allting som händer runt omkring. Förstår du vad jag menar?
Känns det som att du iakttar mer än att du är i det?
Ja, exakt. Också...
Är det gött eller är det obehagligt?
Nej, det är ovant. Jag undrar varför jag inte känner mer liksom, stress eller press kring saker som jag borde, inom situationstecken, borde eller brukar känna press och stress kring. Du vet när man kan få det lilla andrummet. Jag vet att jag kände samma sak när vi var på en breathwork-workshop för ett år sedan, tror jag det. Och jag var efter det också så, jag tror att det är att kroppen är så avslappnad så att hjärnan är också så avslappnad så att man får, du vet, det här lilla utrymmet. Man behöver inte störta in i en känsla efter att tanken har kommit upp, utan tanken kommer upp och så är det som att jag bara, jaha. So what? Liksom. Ja, så kan det vara.
Låt det passera.
Ja, så inte, det är inte som att kroppen är i fight or flight.
Den är inte reaktiv liksom.
Nej, den är inte reaktiv utan den är så här. Så var det med det nu, ja. Jaha. Ja, så det är väldigt skönt. Och samtidigt känner jag ju mig, då jag är ju van att vara i det reaktiva. Och liksom så här, ta action på saker och det har hänt och då måste vi göra så. Så det är lite ovan känsla att vara så laid back. Och då kan jag bli lite orolig över att jag inte är ansvarstagande. Eller att jag inte är i kontroll av saker. Alltså att jag inte är så i min maskulina energi. Så det är lite ovant, men det är väldigt skönt.
Det känns som att jag går kanske. På.
Ja, jag liknade faktiskt hela den upplevelsen med min typ första förlossning. Det kan vi ju ta ett helt annat avsnitt om. Men lite det här att du vet, kroppen gör en egen grej. Och med lustgasen, nu hade vi inga tillsatser i den här klassen. Men att lustgasen gör ju att du distanserar sig från smärtan. Att du blir inte så reaktiv på den.
Just det, du domnar av
lite. Jag domnar av lite. Och det var verkligen, jag kan verkligen likna det vid den känslan att så här, jaha, nu har jag jätteont. Men jag skiter i det.
Ja.
Faktiskt. Mm. Och så gör kroppen sin grej. Jag dansade ju under min förlossning.
Ja, just det. Det kanske du hittade tillbaka till samma...
Ja, det var typ samma rörelse. Med bäckenet. Som en liten våg i sidled.
Ja. Det är kanske där du har din livskraft.
Antagligen.
Det har väl många i det sakrala. Ja. Eller är det rotchakrat?
Jag vet inte. Both.
Both. Kanske rör sig däremellan.
Ja, kanske rör sig däremellan. Ja. Nej, så att jag är i något typ av... Jag tänker att det kanske är någonting som håller på att lossas också i med den här huvudvärken. Det kanske hänger ihop. Jag får ju skriva DM Marlisa och fråga om migrän kan uppstå. Typ.
Ja, jag tänker att du behöver dricka mycket vatten.
Ja, du tittar på min vattenflaska där som jag inte har varit intresserad av. Jag tar en liten klunk.
Ta den.
Men jag är här och jag mår generellt väldigt bra, tycker jag.
Härligt.
Ja.
Fredag igen.
Häftig vecka. Och jag är väldigt taggad på dagens, vad heter det?
Ämne.
Ja, du kommer ju få styra där, Maja, för att det är ju som att du har, vad heter han? Crack Sparrow. Mitt emot.
Han som är här.
Han har inte koll på grejerna.
Det var inte han jag beställde.
Nej, men vi ska ju snacka företagande. Vi har ju fått lite propåer i DM att det var länge sedan nu vi pratade företagande. Och det var det verkligen. Och det är ju ett ämne som vi älskar att prata om. Och vi tänker att vi idag ska ta det här lite från början. Hur vi startade. Varför vi är här. Vad vi älskar med företagande. Vad vi tycker är utmanande. vad vi har behövt jobba på oss själva för att också kunna jobba på företagandet. Ja, men insikter, tips och ja, men helt jävla ärlig fakta om hur det kan vara.
Jag tänker det, för att det är inte alltid man får höra den ärliga storyn. Det känns inte alltid så generöst. Det är ofta så här, ja, vi sålde vårt bolag bla 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 för det här och det här. Men man har inte så himla mycket om vad det var bakom eller hur, vad som sket sig. Eller de där 10 andra bolagen man hade fått starta först som kanske inte blev som man hade tänkt. Eller så här. Vi gillar ju att vara i gyttjan och gräva på lite. Det är ju där det finns något.
Ja, skorpion Venus släpper ju inte igenom någonting utan att ha grävt ordentligt.
Det är ju inte ointressant annars.
Det är jätteointressant. Så vad fasen börjar man? Vilka är vi? För jag tänker också att det har tillkommit en hel del lyssnare som inte känner oss.
Ja, precis. Nej, men jag heter då Maja och bor i Göteborg. Född och uppvuxen i Göteborg. Jag säger allt.
Det är din podd.
Det är min podd, jag får säga vad jag vill. Jag har 2 barn. Rätt så stora barn. 8 och 12. En man som heter Andreas. Bor i ett litet hus på bergens topp. I västra Göteborg. Och jobbar som inredare, stylist och content creator. Tillsammans med dig. Är snart inne på mitt 40:e år. Nej, det är jag faktiskt inte. Vi fyller i september. Så att det är faktiskt lång tid kvar. Men 2024 kommer vi fylla 40. Vi är också tvillingsystrar, du och jag. Vi har en studio i centrala Göteborg, i Vasastan. Som vi flyttade in i somras. Augusti. Det fick jag lära mig igår att det var augusti vi flyttade in. Jag trodde att det var juni. Där vi sitter och jobbar. Där vi kan ha event. Där vi kreerar. Där vi fotar. Där vi lever loppan. Och det har varit en resa hit. För det har ju inte alltid varit så att vi har suttit i Vasastan och haft det gött. Utan storyn går ju way back. Så den tänker jag ju att vi ska få djupdyka lite i idag. Men vem är du då?
Jo, men Atta då, din bättre hälft, så att säga. Det ska man ju inte säga själv, har jag insett. Det är ofta att jag vänder på den. Att jag säger att jag är någons bättre hälft, men jag ska säga det om den andra. Det var inte så jag menade. Nej, men jag är väl din sämre hälft då, Atta.
Du är likbördig.
Likbördig.
Ja, jag är alltid lika.
Ja, och vi har ju levt våra liv hyfsat parallella. Så jag har ju också då 2 barn, en 8-åring och en 13-åring. Och en man, Johan, som har varit med oss. Ja, vi träffade ju våra män samma jävla år, 2008. Året allt hände. Och nej, men jag bor också i Västra Göteborg i ett litet 50-talshus med en miniträdgård som är misskött, typ. Och jag kommer egentligen från början i en bakgrund som textilekonom. Och har jobbat som visual merchandiser i butik i flera år. Jobbat med inköp. Och jag trodde att jag skulle jobba inom modebranschen. Har jag alltid trott. Jag älskar det. Jag hade en dröm om att jag skulle få hjälpa unga kreatörer. Typ som går på Tillskärarakademin. Eller på, vad heter den här, Design School i Borås. Typ göra deras modeshower och paketera deras varumärken. Kanske ha en webbshop eller någonting liknande och sälja unga kreatörers typ modepieces. Men framförallt så här modevisningar och plåtningar och sånt. Det hade jag som dröm att jag skulle liksom få sätta ihop för dem och liksom bygga brand. Så blir det inte, men det kanske kan bli sen också. Kan vi göra det med Maja?
Det är inte så långt ifrån, tänker
jag. Nej, det är inte så jävla långt ifrån. Men alltid varit intresserad av liksom kreativa och älskat att skapa saker, men inte haft tillräckligt självförtroende att kanske ta mig hela vägen till att jobba som eller utbilda mig till designer eller sådär. Utan alltid förlitat mig på att jag har ett bra läshuvud, teoretiskt duktig liksom. Så att jag gick ekonomi då istället, med lite inriktning mot mode. Men vi hamnade väl, vad vill du berätta kanske, vad du har för
bakgrund? Ja, men lika så som du så är jag också ett läshöve. Eller har betraktat mig som det. Så jag läste något som heter virtuell design. Jag har också alltid varit intresserad av bild och form och uttryck. Men aldrig bejakat det. Utan alltid förlitat mig mer på att jag var duktig på matte. Och ja, duktig på teori liksom. Så jag hamnade in på byggnadsingenjörsprogrammet. Läste byggnadsingenjör. Blev väldigt peppad på att 3D-modellera. Vi var på någon sån högskolemässa efter gymnasiet. Där jag jobbat mycket med liksom, grafik och datadesign. Eller vad det heter. Så liksom, ritat med hjälp av datorn. Och såg att de visade så här stora 3D-modeller. Var ju väldigt nytt på så 2003 är vi väl nu. Och tyckte det var så coolt att kunna rita upp hus och visualisera ja, men fastigheter och bostäder i 3D. Så då kände jag, men åh gud, det vill jag göra. Så då läste jag till byggnadsingenjör och började jobba sen på konstruktionsfirma. Svårt ord. Och ritade stålstommar och betongstommar. Och kände att det här var ju jättetort. Och sökte mig istället till arkitektbyrå och jobbade som byggnadsingenjör på arkitektkontor i också ett bra gäng år tills vi startade eget.
Mm.
Så jag har alltid haft så här en aim, en längtan efter att få jobba mer med färg och form, men har inte heller vågat utan hållit mig i det här teoretiska och tekniska istället. Och insåg att nej, men här, jag får ju, med min utbildningsbakgrund så kommer inte jag få... Jag kommer inte få göra färgsättningen. Jag kommer inte få utforma fasaderna. Jag kommer inte få rita planlösningarna. Utan jag ska ju se till att det funkar sen bara. Och det gjorde ju att jag kände att jag kom till ett stopp. Och där istället öppnades en dörr för oss att göra något kreativt tillsammans. Eftersom du också då hade samma längtan efter att få jobba mer kreativt. Så vi kommer ju från två olika håll. Byggbranschen och textilekonombranschen. Men med samma vision om att få skapa och ta oss ur någonting som har känts väldigt så här låst. Att man är låst till sin titel, att man är låst till sin yrkes liksom, roll och förväntan på vad man ska göra och tycka är roligt. Och kanske hamnat lite fel, tänker jag. Vi har ju båda löst våra arbetsuppgifter på våra tidigare arbetsplatser bra. Men det har ju känts dött på insidan.
Ja, det är verkligen det där som du säger, att det kommer till ett stopp. Och jag tror att många kan känna igen sig i det. Att man är på en plats där man säkert utför ett bra liksom, handlag eller arbete. Att man kanske är uppskattad på sin arbetsplats, kanske är ambitiös. Du tar ansvar, du blir uppskattad för det du levererar. Men du känner dig inte fulfilled, utan du känner dig kanske frustrerad, känner du ju... Ja, framförallt att så här, min hjärna används inte. Jag är så mycket mer kreativt lagd och här sitter jag och hanterar ordrar. Eller när jag var i butik som visual så följde jag ju liksom... Alltså det var ju rätt mycket frihet också, men andras koncept som jag tyckte ibland så här... Men skulle man inte kunnat utveckla det här på så många roligare sätt? Liksom att det var en begränsning hela tiden och det skapade frustration i mig. Att jag inte fick använda min kreativitet fullt ut och testa mina idéer. Och jag tror att många kan känna igen sig i det där, att man känner lite grann att man kanske står fast i sin yrkesroll eller på sin arbetsplats, att det är liksom för snäva ramar. Och det är där jag tror att, jag pratar inte för alla, men att många kan känna, kanske i våran ålder eller runt liksom 35 någonting, man kanske gått igenom, börjat bilda familj, att man får lite så här paus från yrkeslivet och börjar inse att nej, men jag känner mig inte liksom motiverad till att gå tillbaka. Jag känner inte riktigt att jag blir, alltså att jag får använda min fulla potential. Att man blir sugen på frihet, att man är kanske inlåst i tids, alltså du måste vara på jobbet en viss tid eller på en viss plats som inte egentligen funkar helt med ditt liv. Du kanske inte får möjlighet att ja, men jobba på dig själv på det sätt du vill. Och då kan ett frö om att starta eget sås många gånger, tror jag.
Definitivt.
Och det gjorde det ju för oss. Vi började ju inte tänka att vi skulle ha en inredningsstudio, utan vi började ju snarare fundera på i våran mammaledighet att hur kan vi få utlopp för våran kreativitet? För det är det som vi känner att vi verkligen saknar. Och vi hittade ju olika vägar fram. Vi gjorde en liten webbshop och fotade själva och sådär. Men det som jag tror att de flesta känner igen oss från är ju att vi hade en homestyling-firma som i Göteborg blev hyfsat etablerad. Jag kanske inte fattade det då, men nu i efterhand så inser jag ju att vi var ju faktiskt etablerade som en av Göteborgs mest anlitade homestyling-firmor.
Absolut. Vi växte ju. Vi började ju, du och jag. Vi började med absolut ingenting. Bara en förfrågan om så här, jag såg att ni sålde den här lägenheten. Vi sålde våra privata lägenheter och det ser så bra ut, tyckte mäklaren, och fråga om vi jobbar med inredning och kunde hjälpa till och styla bostäder. Varpå vi bara, det kan vi ju absolut göra. Vi kan hjälpa till. Och vi lyckades få in en fot på en kontakt liksom. Och började styla med det vi hade hemma. Man fick ju vara utan matstolar ett tag. Eller en matta saknades här och lite sådär. Vi började i liten skala, projekt för projekt. Och gjorde det ju då vid sidan om våra anställningar. På helger och på kvällar och hej och hå. Och kände ju att det var sjukt kul. Men också jättesvårt. Och kanske framförallt svårt för att det kändes som att vi fick hitta på allting. Dels så var det ju inte så här ett yrke som var särskilt etablerat. Det fanns ju såklart andra homestyling-aktörer. Men det var inte så här att man kunde googla upp en process. Eller vad ska det kosta? Alltså det var ju verkligen så här mellan tummen och pekfingret. Så här, hur börjar man här? Vad kan vi ta betalt? Och vi fick ju verkligen så här känna oss fram. Skapa en offert. Jag har aldrig skapat en offert i hela mitt liv tidigare. För det var inte liksom det som hade ingått i mina yrkesroller. Vad är ens en offert? Typ. Och vad ska den innehålla? Vad behöver det stå? Vad behöver vi liksom skriva i den här? Behöver det vara avgränsat? Vad har vi för ansvar? Alltså allt sånt fick vi ju bara lära oss allt eftersom.
Ja, det blir ju lite trial and error. Och jag tror att det är det som vi har haft som fördel, att vi är nog lagda åt att inte behöva veta allting precis hur det ska gå till innan vi sätter igång. Utan våran process till att liksom börja smygstarta det här företaget, som vi inte heller visste vad det skulle bli av. Alltså, att vi hade en dröm om att längre fram kunna ha någonting eget, kanske. Men det var inte kristallklart att så här, det här jobbar vi för, det här datumet säger vi upp oss och så kör vi. Utan det var ju någonting som vi nästan lekte med vid sidan av våra jobb för att verkligen få utlopp för det vi älskar att göra. Och det var att skapa fina bilder och rum. Och fördelen med att inte behöva förlita sig på att kunna allting innan tror jag är en av de största liksom, breakthroughsen du behöver ha för att våga ta steget att starta eget. Oavsett om det är som ett liksom, hobbyföretag eller om det är någonting som du har ett liksom, uttalat sikte och mål med att du ska kunna livnära dig på inom en viss framtid, så behöver du kunna vara bekväm i att jag vet inte allt innan jag sätter igång. För då kan man ju liksom plugga och studera och hitta mallar och göra system till förbannelse innan du ens liksom har börjat. Och det jag ser, som vi kanske har fått mycket förfrågningar om och sådana som vill komma in och jobba i inredningsbranschen, är ju så här: jag har det här, den här utbildningen och jag har liksom det här certifikatet och jag har läst det här och det här och det här. Så jag känner mig redo att börja jobba nu. Så det är jättebra att du har förberett dig på det sättet som du känner att du behöver. Men det som jag ser i din utbildning, det har ingenting med verkligheten att göra. Du kommer stöta på dag ett cirka 600 saker som du inte har haft kontroll på genom din utbildning. Utan du kommer bara få vara så pass bekväm med att vara newbie. Så att du tar dig igenom det och du behöver hitta lösningar på plats. Liksom. Det tror jag liksom är egentligen den stora typ parollen över att våga starta eget. Det är att vara bekväm med att inte veta och inte kunna.
Exakt. Ja, det känns ju som att man behöver ju hoppa ut för det stupet och lita på att man kan lösa och landa på två fötter. För det gör man ju allt som oftast. Men lite skrapsår och så, det trauma.
Lite trauma, ja. Ja, jag tror det var någon i, någonstans i den här processen från att vi körde mycket vid sidan av. För det var ju också rätt så smart, tycker jag, att ha en fast liksom, inkomst. Och köra vid sidan av för att lära sig branschen, för att lära sig förstå hur man skaffar kunder, för att lära sig förstå vad som krävs av dig. Kanske är så att du inte ens tycker det är så roligt som du tror, vad vet jag. Men börja liksom smygstarta och känna på processerna. Och där vet jag, när vi var i den liksom tidslotten av att vi jobbade bredvid våra fasta anställningar, eller jag hade inte fast anställning, jag var vikarie då, tror jag. Då var det som att en polett trillade ner hos mig om att så här, jag var ju det som höll mig från att vi skulle satsa fullt ut på det här. Det var att jag var jätterädd för att misslyckas. Att jag kände, vad händer om det inte går som vi hoppas och tror? Och jag började liksom brottas med den tanken. Det var den som gjorde att jag inte liksom sa att ja, men jag kommer inte fortsätta på eller ta nästa vikariat som jag blev erbjuden. Utan jag behövde verkligen ta mig igenom känslan av, vad kan jag hantera känslan av misslyckande? Liksom. Om det är det jag är som mest rädd för, hur kan jag komma över den liksom, eller genom den känslan och en, liksom, köra på det jag önskar? För det är ju den som håller mig ifrån min största innersta drivkraft och passion. Det känner jag ju. Du vet, man ofta så kommer man ju till ett liksom hinder. Bara, nej, men jag är för rädd för att det här inte ska gå vägen. Så jag skiter i det och håller mig fast istället i mitt gamla paradigm. Liksom. Men det var när jag lyssnade på, vad heter han? Är det Les Brown, tror jag? Jag hade börjat mata så här, heter det självutveckling? Ja. Typ mental träningscoachning. Och han är ju rätt så här maskulin och rätt fram och rätt så här tuff. Och han var ju verkligen så här, det finns inga misslyckanden, det finns bara lärdomar. Och jag lyssnade på det här om och om igen, det var något klipp på YouTube eller något liknande. Och till slut så var det som att man kan ju höra en sak en miljon gånger men inte inkorporera det i ditt tankesätt. Liksom. Det spelar ingen roll hur mycket du lyssnar på det, men du förstår det teoretiskt men du känner det inte. Men helt plötsligt var det som att det en dag det bara sa klick. Jag vet, jag satt på cykeln och jag bara, men vad det fan, Maja, vi kan ju inte misslyckas. Det är helt omöjligt att misslyckas. Det kanske inte blir som vi har tänkt, men då har vi lärt oss något. Och så kan vi ju fortsätta igen och igen och igen och igen. Då finns det ju inga hinder. Jag vet, jag sa det till dig, Maja, vi har inte misslyckats förrän vi har gett upp. Och jag vet med mig att vi inte är sådana som ger upp. Och ger vi upp så är det för att vi har hittat någonting bättre. Eller något roligare. Eller någonting som vi känner att vi hellre vill göra. Och då är det inte att ge upp. Då är det att komma på rätt väg igen. När den satte sig hos mig, alltså i kroppen. Då var det så här, jag bara, let's go. Mm. Nu kör vi.
För jag tror också att det kan vara en väldig hjälp. Att tänka så här att som du säger. Vi kan inte misslyckas utan vi kan bara resa oss upp och prova igen på ett annat sätt och tweaka det liksom åt ett annat håll. Men att man också så här, ja, men jag har också alltid ett val att säga stopp, nu vill inte jag längre. Och då kommer det finnas andra möjligheter för mig att göra andra saker. Så att det finns ju alltid två utvägar från, istället för att välja att man har misslyckats, är ju att antingen prova igen på ett lite annat sätt eller på samma sätt fast med en annan timing eller med en annan kund eller ja, whatever. Eller välja att, nej men nu väljer jag att göra något annat. Det är ju inte ett misslyckande, det är bara ett val.
Jag gör en vinst.
Ja, som är så här, nej men jag, kanske inte det här är roligt längre. Varför ska jag då göra det? För vem ska jag göra det? Vad ska jag bevisa? Jag har absolut ingenting att bevisa. Jag har bara gjort ett val att jag vill göra det här istället. För detta känns som att här är det värt min energi.
Exakt så. Alltså jag känner fortfarande den. Alltså nu, vi har inte pratat om den sägningen på länge. Men den är ju verkligen någonting som man behöver ha i ryggraden, tror jag, om man vill starta eget och vara entreprenör. Alltså vi hade kunnat ha det som mantra varje dag och våra beslut hade känts enklare, våra liksom vardagssituationer hade känts enklare. Alltså det är ju fortfarande så att oavsett hur länge du har drivit företag, det är ju inte så att det blir en dag som kommer utan ett problem att lösa eller en utmaning att ta dig igenom eller en rädsla du behöver facea. Utan man behöver verkligen ha med sig tankesättet. Finns inga misslyckanden. Är det någonting som du behöver lära dig, lär dig det. Och så testar vi igen. Det kan man ju använda varje dag.
Vi har faktiskt fått en fråga som är lite tangerad på detta ämnet. Som jag ställer. Och det är från Liz.
No, The Fem wow. Genius. Hej Liz.
Som vi är så förtjusta i. Som vi också har pratat om en hel del i de tidigare avsnitten här. Med hennes grymma intuitiva coachning och tarotriding. Så ja, hon är magisk. Och hon skriver så här. How do you release ideas that you love but just aren't working out?
Alltså hur vi släpper idéer som vi älskar men som inte funkar.
Precis.
Ja, det kan jag ha svårt för. Det kan jag ha jättesvårt för. För där finns det väl någonting också i ens ego, tänker jag. Som vill lyckas med det man älskar eller verkligen tror på. Så att det kan vara en liten ego-död, tycker jag. Om man inte får igenom sin idé eller om man inte märker att den bär på det sättet man trodde. Jag skulle nog säga att så här, jag kan ibland tänka att så här, ja, men okej. Jag vilar den idén ett tag och låter mig själv få, liksom, få insikt i vad det var som inte funkade. Det kanske inte är så att det är en dålig idé. Det kanske bara så att den inte hade tajmingen eller den kanske inte var presenterad på rätt sätt. Eller den kanske inte hade mött rätt målgrupp. För finns det någonting i dig som älskar någonting att göra och verkligen tro på det, då tror jag också att det finns x antal människor där ute som också känner det. Men det kanske är så att du inte har hittat dem än. Du kanske inte har hittat din mål. Du kanske inte har, ja, men som sagt, paketerat idén på det sättet som gör att folk vill köpa den. Så kanske vila den ett tag och släppa tanken om att det måste ha ett resultat direkt. Det kanske behöver lite tid. Liksom.
Jag tänker också att mycket är timing. Alltså, det känns ju som att det är så många människor som har haft briljanta idéer, men som ibland kanske har varit tidiga. Och att mottagarna inte är redo. Och som du säger, det kanske inte är formulerat på ett sätt som gör det mottagligt för den nivån som de flesta mottagarna är, eller att man inte har hittat dem rätt. Men jag tror att det är en väldigt god idé, som du säger, att låta dem vila ett tag. Och också att man inte tappar kärleken till dem. Och då kan ju faktiskt vila vara ett bra sätt, tänker jag. Pausa dem. Och ibland så behöver man vänta in vågen, liksom.
Ja.
Testa igen. Ja. Jag tror inte man ska lägga bort dem om man fortfarande känner passion till dem.
Nej, jag tror inte det heller. För då finns det någonting som vill ut. Mm. Och jag tänker så här. Det här är rätt intressant. För det, man ska ju inte glömma av att saker och ting förändras. Så att samhället ibland är lite långsammare än vad man själv är, kanske. När vi började med homestyling-delen, där vi nu faktiskt också är i vår, liksom, lilla berättelse här, så var det ju inte majoriteten som stylade sina bostäder. Vi fattade storheten, vissa mäklare fattade storheten, men inte majoriteten. Det var ju ett jättemotstånd att gå ut och sälja styling. Vi fick ju argument som, ja, men det är ju att fuska med hur bostaden egentligen ser ut. Alltså, det är väl ingen som köper bostaden på grund av hur den ser ut. Det är ju läget och våningsplanet och layouten. Det där är ju bara, liksom, dumheter. Varför skulle jag betala pengar för det? Så att de första 2 åren skulle jag säga var ju väldigt mycket att utbilda sin kund. Och då är det inte bara slutkunden som betalar fakturan, alltså privatpersonen som sålde bostaden, utan det var ju också att utbilda mäklarna i varför det var positivt att ha fina bilder på Hemnet eller i annonsen. Vad var det för, liksom, USP de kunde tillgodose sig i sin försäljningsprocess? Så det handlar ju verkligen om att se egentligen, vem är kunden? Det vet jag att du och jag pratar om mycket. Vem är kunden egentligen? Ja, det är ju faktiskt först mäklaren. För det är den som är din gatekeeper. Det är den som kommer slussa dig till de som är den betalande kunden. Men det är ju mäklaren som man inte får glömma också tjänar mer på att bostaden ser bra ut.
Och att den säljs.
De står ju alltid i en vinst- och förlustsituation med att de kan förlora uppdraget utan att få betalt. Så varför skulle de inte vilja erbjuda sina betalande kunder den bästa upplevelsen, den bästa förutsättningen för att få sålt sin bostad? Så det gäller ju verkligen att vässa sina argument. Det gäller att förstå vem du behöver utbilda För det är inte alla som har förståelsen kring din nisch eller det du gör. Det är det att man får släppa den liksom själv, alltså självcentreringen kring att alla förstår ens syfte.
Precis. Vi jobbar ju mycket med så här visuell utbildning. Jag minns så väl när vi stod och hade gjort någon form av presentation där vi pratade kring just kraften i säljande bilder. Och hade hittat två bilder på två stycken äpplepajer. Varav den ena äpplepajen var så här uppslafsad på tallrik med marsansåsen, bara slabbigt så. Och så stod det typ så här 79 kronor. Och så hade vi en bild på en äpplepaj som var fint upplagd med en så fint spritsad liten klick av vispgrädde, pudrad och fotad i en fördelaktig vinkel. Den ena ser ut som en något som någon har kräkts upp på tallriken. Och den ena ser ut som en liten prinsessbakelse från Nobelmiddagen. Båda kostar 79 kronor. Men vilken är du mest benägen att köpa? Jo, den som ser bra ut.
Ja, och det är inget phony baloney eller hitta på. Det är så människan funkar.
Men det är samma sak så här. Hur kommer det sig att liksom man använder modeller där kläderna sitter bra på när du säljer kläder? Ja, det är för att vi tycker att det ser bra ut som vi sen går och köper den skjortan.
Ja, varför borstar du
inte någon där skjortan är liksom för kort och var trång över axlarna liksom?
Nej,
eller det spretar i knapphålen.
Nej, men det är ju bara funktionen du köper. Nej, det är inte bara funktionen jag köper i skjortan.
Jag vill också se trevlig ut.
Ja, jag vill bli inspirerad.
Mm.
Och se potentialen.
Aha. Och då är jag också beredd att betala mer.
Såklart, för det var också en rolig övning vi gjorde med någon mäklargrupp, har jag för mig. Att vi hade en bild på en lägenhet som var ostylad, alltså innan vi hade kommit in. Sen hade vi, och så fick de sätta värdering på den. Vad tror ni att den här såldes för? Och sen så visade vi en bild när den var stylad, av oss då. Och så frågade vi, ja, men vad hade du värderat den till nu då? Liksom. Och det var ju, alltså det blir så eye-opening att ja, de hade värderat den annorlunda. De hade trott att personer skulle betala mer för den. Det var liksom inte en issue när man presenterade det så bildligt på det sättet.
Exakt, och det var stora summor
i
DIF på då ändå professionella mäklares bedömning av värdet av lägenheten. Ja. Bara på vad som var instoppat i den.
Ja, och det här kan ju låta så här, ja men är det här 1800-tal? Bara, nej, det är inte 1800-tal, det är liksom 6 år sedan på det sättet. Så att det här kan man ju också verkligen ta med sig oavsett om det är inredning du vill jobba med eller inte. Så att du behöver utbilda din kund. För att det viktigaste som jag tänker, som vi insåg, det var ju inte hur duktiga vi var på att styla. Fick inte vi visa vad vi kunde så hade vi ju inte en sportkäpa på att dra in några pengar liksom. Utan vi behövde ju sälja oss själva. Alltså inte prostitution, utan sälja våra tjänster.
Det var inte långt ifrån.
Nej, det var inte långt ifrån ibland. Men det behöver ju ut och sälja. Det var ju den största lärdomen. Aha, det här kommer ju inte falla i mitt knä per automatik. Vi behöver show up. Och vi behöver ta samtalen. Vi behöver ta mötena. Vi behöver göra liksom markjobbet för att få in de första kunderna. Vi var också väldigt tidiga med att tänka att vi behöver ju skaffa en portfolio. Så att vi behöver ju få in de här uppdragen. Finns det någon vi känner i närheten som behöver en styling så får ju vi liksom erbjuda våra tjänster där. Kanske göra några gratis till en början till vänner och sådär för att få lite bildmaterial. Och sen kontakta mäklare med bildmaterialet och förklara varför man ska använda oss. Hitta ditt why liksom. Vad är det du gör som ingen annan gör? Och så berätta det så många gånger som möjligt till så många som möjligt. Liksom.
Mm.
Har du känt någon utmaning i säljet, Maja?
Nej, men jag tycker att säljet är en utmaning. Det ligger inte mig naturligt i fatet att prata om mig själv.
Klipp och så till
den på och bara pratat om mig själv i typ 1,5 år. Nej men det gör inte det. Alltså jag är rätt hårt driven av jantelagen så att säga. Den är verkligen någonting i mitt väsen som sitter som en spärr. Vilket är till min stora nackdel, fattar jag ju
Vad är det du känner, liksom, om du ska förklara konkret, vad är det du är uppenbarligen då rädd för?
Jag har liksom till och med fysiskt svårt att prata kring vad jag kan göra bra. Att jag är bra på det jag gör. Jag kan sitta vid ett samtal, i ett samtal, och där jag faktiskt hör en potentiell kund eller så ställa en fråga eller ha en öppen fråga. Men jag har svårt att inte förminska mig själv eller att dimma ner mig själv. Jag har svårt att vara konkret och rak och tydlig och säga så här är det, det här vet jag, detta är bra, så här bör du göra. Alltså jag har väldigt svårt att ta retoriskt ta plats på det sättet.
Varför? Vad är det då? Är du rädd för?
Jag tycker det känns äckligt liksom. Jag tycker det är motbjudande. Jag skäms över mig själv i att ta sån plats. Mm. Vilket är jättesynd, för att det är verkligen bara självsabotage. Att inte kunna säga, jag vet precis vad vi bör göra. Nej, jag tycker din idé är inte bra. Alltså jag kan verkligen känna det här du föreslår nu att ni bör göra som kund på ett eget sätt. Nej, men det är inte bra. Jag vet att det inte är bra, för jag har hört 1000 andra göra det. Jag har sett 1000 andra göra det också. Det blir inte bra. Ni behöver göra så här. Men jag har jättesvårt för att ta sådana raka samtal.
Hur har du jobbat med det nu då? För uppenbarligen sitter du här då 8 år senare och ändå har uppdrag. Så någonting har du ju sålt. Hur har du liksom jobbat med den här delen av dig själv? Har du sett den utvecklas?
Alltså jag tror att jag många gånger har angripit på andra sätt än att vara rak i min kommunikation. Vilket ibland kräver mer energi och också kanske ibland är lite otydligare.
Hur då?
Men jag tror att jag bygger relation. Jag tror att jag skaffar förtroende genom att vara inlyssnande. Jag lyssnar alltid väldigt väl till kunden. Jag har koll på vad de vill ha. Och jag tror att kunder känner sig förstådda, sedda och hörda. Men jag tror att jag hade kunnat ta mycket större plats. Och också snabbare och med mindre energiläckage kunna komma till ett bra resultat. Genom att vara tydligare.
Och jag tänker, för där, om när man skapar relation och så, då kan det ju vara en kund som man redan liksom känner eller har kommit in i. Men hur i ett liksom beslutsskede hos kund, när de ska svara ja eller nej på offerten, eller i ett införsäljningsmöte, hur skulle du säga att du tacklar din rädsla då?
Ja, men bara, jag får ju ha bestämt mig innan för vad jag vill säga och försöka få fram det, liksom så. Det är, ja, det är det. Och också, jag gillar skrift. Jag tänker att så här, om det är någonting jag kände att jag missade i samtalet för att jag typ fick tungan knöt ihop sig och jag höll käften istället för att öppna upp munnen, så brukar jag också kunna komplettera saker i skrift. Jag brukar återkoppla på möte i skrift för att där är det lättare att uttrycka mig.
Ja, och jag tänker alltså... Jag tänker spontant att det är många som känner igen sig i den här känslan att det är svårt att säga vad man är bra på. Och det är klurigt att liksom vara rak och tydlig i sin vision och vad man kan göra för kunden. Och det handlar ju verkligen om att våga utmana sig i det och hitta sin väg. Och jag tror att den stora skräcken är ju att man ska bli som en typ telefonförsäljare som inte har någon känsla, som inte har någon typ skam i kroppen.
Gränslös.
Att man inte vill bli förknippad med det skråt av sälj. Alltså ordet sälj får ju många gåshud, alltså på ett dåligt sätt av, tror jag. Jag har försökt omdefiniera ordet sälj för mig själv. Och tänka så här, vad kan jag göra för att hjälpa den här kunden till att ta ett bra beslut? För det är ju någonstans, måste ju jag tänka att det vi gör, det vi erbjuder våra kunder, det är ju någonting som är ett jättevärde för den här personen. Jag vill ju inte att den ska missa att få det här erbjudandet, för att det är guld värt för dig att få den här hjälpen med att inreda ditt kontor. Det kommer inte bli på långa vägar så bra om du bara tar en möbelleverantör som swooshar in möbler och går därifrån. Eller det kommer inte bli på långt lika fint om du stylar din lägenhet själv, för du har inte handlaget, du har inte de möblerna som din målgrupp vill ha. Så att det gäller ju verkligen att att, tror jag, intala sig själv. Och det är inte en intalning, det är ju att vara ärlig med att jag har ett värde som jag kan erbjuda dig. Sen är det alltid upp till kunden om den vill investera eller inte. Men jag vet vad jag kan hjälpa dig med, och det är ovärderligt egentligen, tänker jag många gånger, den hjälpen.
Och det blir ju också enklare och enklare ju mer kött på bena man har. Alltså ju fler uppdrag man har haft, desto enklare blir det att vara trygg i sig själv. Det, jag kan, när jag pratar om det här så är det som att jag går tillbaka rätt långt liksom, i känslan av att sitta i ett införsäljningsmöte där jag kanske känner en viss otrygghet. Men det blir ju enklare och enklare. Man blir ju mer och mer självsäker och trygg i sin leverans och sin tjänst ju oftare och ju mer man har gjort den. Och det är också det att man behöver ju från början bara prova sig fram. Alltså man behöver ta många möten, man behöver prova att uttrycka sig på många olika sätt. Och det är också så här, du kommer ju möta olika kunder varje gång. Vissa vill bara ha raka besked, vissa vill bara ha liksom, tydliga siffror på ett papper. Andra är jätterelationsbyggande och vill känna in och prata runt omkring och bygga den typen av väg fram till ett beslut. Så att man kommer ju alltid behöva testa och prova även där och hitta sitt sätt, tror jag också, att sälja. Jag kan känna mig mycket tryggare när vi har en presentation med oss. En del avskyr ju presentationer. Jag tycker att det känns skönt och det är professionellt. Jag gillar också att man kan visa på bild vad det är man pratar om. Eller om det är en process vi pratar om, hur det går till när vi gör ett inredningsuppdrag. Alltså, det är ju otroligt skönt att kunna visa den tidslinjen på en skärm. Så att alla ser och förstår, så att man liksom pratar om samma saker. Det kan också vara väldigt lugnande och tryggande att också visa på någon, att man också har jobbat igenom det man gör, att man vet vad det är man pratar om.
Ja, jag tycker det var så festligt att se, för vi skaffade ju, eller skaffade, vi anställde vår första person, tror det var typ efter 1,5-2 år, när vi insåg att vi kommer inte hinna ta våra uppdrag på det sättet vi vill. Vi fick fler och fler mäklare och vi växte i en rätt så här bra takt och det gick jättefint för oss. När vi hade sagt upp oss och vi hade gjort en kalkyl på hur många lägenheter vi behöver, eller bostäder vi behöver styla per vecka för att ta ut lön till oss båda. Och nej, det var ingen jättelön, utan vi så här, okej, vad klarar vi oss på hemmaplan liksom. Vi behöver ju bidra till hushållskassan. Okej, vad är det lägsta vi kan gå runt på liksom? Då vet vi att det är vårt minimum att sälja in det. Så det räknade vi ut, en enkel plus och minus budget, inga konstigheter. Och sen så funderade vi lite på, okej, hur många mäklare behöver vi ha för att liksom nå så här många bostäder i veckan? Och hur mycket möbler behöver vi ha? Okej, behöver vi liksom köpa in, behöver vi satsa lite pengar på det? Det gjorde vi, jag tror att jag la in 3000 kronor. Så.
Ja, det var verkligen på den nivån.
Det var verkligen på det. Och sen så återinvesterade vi ju pengar under flera år för att bygga lager. Vad var det jag skulle tillbaks till? Jag skulle tillbaks till att vi gick ut till mäklare och vi anställde. Ja, just det. Vi anställde vår första person på 80%, tror jag, eller något sånt där. Efter att ha haft lite praktikanter inne och vi hade testat liksom hela det köret och tyckte att det kändes roligt och bra och positivt att ha extra händer och fötter och verkligen kunna erbjuda hjälp till fler mäklare. Och det jag tyckte var så fascinerande när jag sett olika anställda komma och gå under åren, det är att alla har sin egna unika sätt till att sälja. Det är ju inte en enda person som har gjort likadant, oavsett att vi har sagt så här, vi har den här broschyren, vi vill att ni går igenom den och vi vill att offertmötet ser ut på det här sättet. De här sakerna måste ni prata med era kunder om. Så har alla gjort det på olika sätt. Och det har typ varit omöjligt att styra det så att, att alla gör likadant. De har fått en mall och de vet vilken information de ska gå igenom. Vissa är jättenoggranna, andra kommer inte vara det. Men till syvende och sist så har ju de flesta ändå haft en bra hitrate. Liksom. och liksom lyckats ta sig fram på sitt sätt. För att de har hittat system för dem själva att känna sig bekväma i ett möte med kund. Vissa älskar att träffa nya människor. Andra avskyr att gå på de här mötena. Någon som fick ta lugnande innan liksom. Men hon löste ju det till slut. Ja. Och det var också så här att vara stenhård. Bara, nej, du kommer inte kunna fly de här mötena. Du måste lära dig att ta dem. Jag är ledsen, jag har också kräkts innan. För att jag tycker att det är jättejobbigt och jag är jättenervös. Men du kommer inte kunna göra det roliga om du inte kan säljet. Så körde vi.
Och jag tycker ju fortfarande att det är så det är.
Ja, vi gillar ju lite grann att så här, ja, men om du är som mest rädd för det, möt den rädslan då.
Ja, man växer ju extremt mycket. Mm. Extremt mycket. Nu blev jag nästan lite sugen på att sätta någon form av säljkrav på mig själv.
Oj, wow, spännande. Oj,
det är det här, det är lite stenbockigt.
Utmaningen.
Ja, utmaningen och också så här sätta, nej men Maja, du behöver göra så här många nu för att för att få gå vidare.
Du har inte klarat The Megaboss.
Nej, du har inte klarat The Megaboss än.
Nej.
Shit.
Men det är också det som är så roligt och fint att höra, att du blir ju aldrig klar.
Nej.
Du kan ju bara utvecklas genom den här processen, alltså egenföretagandet är en hellride. Alltså du blir aldrig färdig, tänker jag. Du kan ju bara bli bättre och bättre och bättre. Sen så kan man ha perioder där man känner, ja, men jag orkar inte utveckla mig själv mer. Jag behöver bara få liksom lira lite på den här leveln jag är. Men så helt plötsligt så möter du någonting som bara, nej nu jävlar, nu vill jag nå den här typen av kund eller nu vill jag nå den här typen av uppdrag. Ja, men då måste jag skruva min egna liksom person eller möta vissa rädslor hos mig själv som visst håller mig tillbaka på den här leveln så att jag kan komma till nästa steg.
Ja, och jag tänker att det kan ju också vara att du går på liksom motstånd, att det plötsligt är dippar i konjunkturen eller du blir av med en stor kund eller... Alltså saker sker, det kommer inte alltid vara en kurva uppåt. Det har vi också verkligen fått erfara. Vi har ju verkligen, fick ju verkligen så här en jättebra start där vi växte och gjorde liksom svarta siffror från dag ett. Men plötsligt så hände någonting och konjunkturen vänder eller vi växte snabbt och vi drog på stora kostnader och vi investerade mycket. Plötsligt så får du röda siffror och känner bara, what the fuck händer liksom? Och bara den paniken kan ju också göra att man ibland bara säger, okej, next level. Nu behöver vi ta tag i det här och då kan det vara säljbiten som behöver liksom skruvas på. Eller det kan vara att ekonomistyrning som behöver ses över. Jag vet att vi fick en sån jätte wake up call när vi tog hjälp av Almi var det vi var hos. Och de pratade kring vårt faktureringssystem. Liksom, hur snabbt fakturerar ni? För det är jätteviktigt att ni fakturerar alltså, samtidigt som ni lämnar liksom, bostaden. För att ni vill inte ligga ute med pengar. Och vi bara, ja det kan ta en 2 veckor innan vi fakturerar kund. Och, så här. Och de bara, det här är ju mardröm.
Alltså, det är självmord.
Det är självmord. Vad gör ni liksom? Och bara en sån sak. Då har vi liksom levt i den under 2-3 år. För att vi hade inte så stora kostnader. Vi hade inte det liksom. Vi förstod inte. Och vi var inte heller i någon farozon. För att vi var så pass små. Men när vi växte och hade fler löner och fler bilar och större lager. Då var du tvungen att fakturera snabbt. Annars så har du inga pengar kvar. Även om du har gjort
uppdrag.
Jobbat liksom. Så sådana saker är det ju alltid man också kommer lära sig. Och då är det ju också viktigt att få hjälp, tänker jag. Om man inte har det. Vi har aldrig drivit eget innan. Eller känner inga egenföretagare sedan tidigare. Utan ta hjälp. Och ha någon som granskar ditt bolag och ditt system. Och det kan vara en coach. Det kan vara en kompis. Det kan vara vad som helst. Men som bara tittar på de här små enkla sakerna. Som ibland kan göra jättestor skillnad för hur bolaget mår.
Ja, det är fantastiskt. Och vi har fått rätt mycket frågor här. Så här att, ja, men har ni känt er ensamma i ert företagande? Hur skapar man någon typ av community? Eller hur känner man sig mindre ensam i sitt företagande? Har du någon tanke kring det?
Nej, men jag tycker precis så som vi precis nyligen har gått med i en agentur. Om det är någonting som skulle kunna vara någonting. eller nätverk. Starta en klubb. Eller se till att dela kontor med någon. Men att man kanske i alla fall kontinuerligt har en liten klick människor som man har mycket förtroende för. Som man träffar en gång i veckan. Eller man sitter tillsammans och jobbar på ett ställe. Alltså att man skaffar sig lite de här olika kontaktytorna. Så att man inte känner att man är ensam. Vi har ju alltid haft varandra så att vi har ju inte känt den ensamheten. Jag tycker ju jag är också rätt så enstörig. Så jag behöver inte ha en jättemängd människor runt omkring mig varje dag. Jag är väldigt, väldigt nöjd med att ha en så. Och ibland själv. Men jag fattar verkligen om man sitter vecka ut och vecka in varje dag själv. Att man kan känna sig till slut lite koko liksom. Och att man behöver interagera och bolla saker. Men skaffa någon, alltså det finns ju så många som jobbar själva idag. Och även som kanske är anställda någonstans. Men de kanske ändå liksom jobbar remote eller jobbar mycket hemma. Så här, öppna upp frågan, kasta ut frågan i ditt nätverk. Och hör om det är någon som vill dela bord en dag i veckan eller så.
Det är ju briljant. Jag vet att Gabriella Berg som var med i våran podd, nu vet jag inte vilket avsnitt, men några avsnitt tillbaka, som driver en contentbyrå, fotograf. Och hon är ju the mastermind av det här med att liksom nätverka. Jag tror att vi pratade lite om det i det avsnittet också. Men hon var ju till exempel en sån person som kontaktade oss och bara såhär, ja, jag tycker det ni gör ser jättespännande ut, jag tror att vi har väldigt mycket gemensamt, skulle inte vi bara kunna ta en kaffe och liksom bolla, alltså pick each other's brain med saker som vi tycker är utmanande eller jag vill bara höra vad ni står och går igenom just nu. Och det är ju nu säkert då 6 år sedan vi tog vår första kaffe med henne. Och hon är också, vi träffar inte Gabriella varje vecka eller varje månad ens, utan det är kanske några gånger per år. Men det finns alltid så mycket att hämta i de samtalen. För även fast vi är i lite samma bransch men ändå helt olika kunder och olika sätt att driva företag nu. Så finns det så mycket synergier att man kan känna igen sig i varandras situationer. Ja, men, när jag hade den här utmaningen med likvida medel till exempel. Jag fick inte in pengar tillräckligt snabbt. Nej, men då gjorde jag så här och skruvade lite på detta. Testa det. Eller så här, ja, jag känner att det är jättemotstånd just nu i mina kreativa processer. Har ni några tips? Vad brukar ni göra när ni kör fast? Och så kan man liksom bolla lite. Det behöver inte vara så blodigt. Men bara höra ibland att någon har gått igenom samma sak. Men tagit sig igenom det. Det är guld värt. Och man kan få de här små injektionerna. Jag brukar tycka att det känns som att att man får en ny spark eller att poletten trillar ner. Ah, jag har det här verktyget för jag har tips om att testa nu. Att man får lite ny injektion. För i sin egen hjärna så blir oftast problemen extremt stora. Och det är jättesvårt att hitta nya kreativa lösningar om du inte får ny input. Och du har, alltså ja, det är ju fantastiskt för de som klarar av att peppa upp sig själva varje dag. Jag behöver input utifrån. Om det är så i podd, eller lyssna på ett samtal, eller prata med dig. Eller smsa någon, eller DMa någon som jag vet har gått igenom samma sak. Och man kan ju ha x antal olika personer som man vet att man hör av sig med olika liksom, typer av utmaningar till. Jag vet att till exempel 2030, eller som nu heter Udda, som vi har jobbat med i många år och gjort inredningskoncept för. Där har jag till exempel Marcus, som jag jättegärna hör av mig till när det kommer till typ ja, men, avtal eller hur jag ska tänka när det kommer till fastigheter, lokaler eller juridik. Och han är jätteduktig på sådana saker även fast han inte är jurist själv. Men han har gått igenom de här processerna i sitt företagande många gånger. Så att det är liksom, man kan få lite nya inputs och vinklar och tips eller få ett namn som man kan kontakta liksom, för att få hjälp.
Exakt, jag tänker att det också är väldigt viktigt att veta vem man går med till vilken fråga. Det har vi också pratat lite kring tidigare att man så här, om det är pepp jag är ute efter, ja men då går jag till den här personen som alltid är positiv och som har mycket energi och som ser liksom optimistiskt på saker. Men vill jag verkligen ha råd och att jag är bekymrad och vill lösa upp en knut, ja men då går jag till den här människan som kanske är väldigt så konkret och lite cynisk och ser risker och vet hur man ska navigera i risker och sådär. Så att man går till rätt person med rätt sak. Och är det bara att man vill ha sällskap, ja men då har man förmodligen någon person som är härlig och ger det man behöver där. Så jag tänker, ja, nätverket, utnyttja det och våga fråga, för det är många som känner sig ensamma på sina kammare, tänker jag.
Verkligen.
Och man kan få så mycket ut av varandras sällskap.
Ja. Ja, det är häftigt. Men vi har ju också, vi lyckades ju liksom bygga volym på något sätt, och det var ju mycket att konjunkturen var med oss och att vi var med i att den här vågen att få homestyling bli en vedertagen tjänst. Alltså det blev ju som flyttstäd. Det hade vi också många gånger som exempel. Alltså det var ingen som använde flyttstäd. Man flyttstädade väl själv när man flyttade för 15-20 år sedan. Det var liksom ingen tjänst man köpte in. Eller flyttfirma. Men idag skulle jag säga att de flesta över 35 använder det när de flyttar liksom. Och samma sak blev det ju med homestyling. Att det, alltså konjunkturen såg så bra ut och bostadsmarknaden var ju så pass bra att folk hade möjlighet att investera. Och ju fler som stylade, desto svårare blev det ju att vara en av dem som inte gjorde det. Då såg ju din lägenhet loppigast ut liksom på nätet. Och ja, men det var liksom tufft att kanske hamna då i toppen av de här lägenheterna som man skulle få sålt. Så att vi, klart att vi hade ju en jävla medvind också. Och samtidigt ska jag säga att det var dalar i den här högkonjunkturen som vi ändå fick brösta på ett eller annat sätt. Hur skulle du säga att du har behövt jobba med dig själv för att tackla liksom utmaningar i att det inte går lika bra som man kanske är van vid att göra? Alltså när det kommer dippar, hur gör man då?
Alltså, jag bara, då vänder man sig till kristallerna.
Hämtar in purit.
Nej, men det har, det är såklart skitjobbigt när det inte går som man har tänkt. Och när det dyker upp saker som man inte har kunnat förutse eller så. Men det jag känner att jag fortfarande jobbar med och som har blivit så här en överlevnadsinstinkt, det är att lita på sin egen förmåga att ta sig ur det och vidare. Och också alltid så här, ja, men vad är det värsta som kan hända? Är det liksom känslan återigen av att ha misslyckats inom situationstecken? Eller vad är det som jag är rädd för? Och ofta är det en känsla av att kanske inte ha kontroll. Eller att ja, men man kan känna lite skam för att man har missat någonting. Men det är oftast inte värre än att man kan tugga sig igenom det. Och att ha tillit till sin förmåga att navigera i det. Ja, det är fortfarande skitjobbigt, men man blir ju mer och mer härdad och hårdhudad. Och som du känner att, som du sa tidigare, att jag kan känna att tankarna kommer, känslan kommer. Men jag blir inte lika uppäten av den. Jag behöver inte gå och lägga mig under ett täcke, eller jag kanske inte får sömnproblem av samma problem idag som jag hade för 2 år sedan. Utan så här, okej, nu kommer den här likviditetsdippen. Okej, jag har känt det här förut, det har ordnat sig. Jag vet vad vi kan göra, jag vet vad vi ska titta på, jag vet vad vi behöver navigera, och så får man göra det och så tar man sig igenom det. Och känslan kommer komma att det är obehagligt, men det går att hantera den. Så att jag tänker att det är att försöka bara så här, göra det man kan, titta på vad det är man kan göra det, och sen så får man också ha en form av liksom tillit till att det kommer ordna upp sig om man gör det man kan och tar den hjälpen man behöver liksom.
Ja. Vad tror du när du säger så här, ja, men känslan inte äter upp dig, alltså om man så här är rädd för att pengarna tar slut till exempel på företagskontot, kan jag tänka mig att det är en av de största rädslorna som man har när man startar eget företag och inte har varit med av toppar och dalar. Hur har du lärt dig hantera den, alltså även fast du fortfarande blir rädd? Hur har du liksom lyckats lära dig att hålla den här distansen till rädslan så du inte blir så uppäten?
Ja, men det är genom att träna tankar, att träna hjärnan till att inte liksom få panik, utan att istället se till vad det verkligen är. Är det livsfara som jag kan känna i kroppen, eller är det inte det? Ja, men mental träning tänker jag väl att det blir på något sätt.
Hur har du gjort för de mentalt tränade?
Jag lyssnar ju på diverse speripoddar. Nej, men alltså min tanke är, eller min filosofi är, att vi kommer inte utsättas för någonting som vi inte kan hantera. Och om jag håller fast vid den tanken och tänker att ja, men jag kommer kunna hantera det här på ett eller annat sätt, det kommer kanske kännas obehagligt, men jag kommer kunna hantera det och jag kommer kunna hitta vägar ut ur det. Det kanske inte blir som jag har tänkt, återigen. Sänka förväntningen, eller liksom så här, låta förväntningarna inte vara så fasta och så liksom fyrkantiga, utan tänka att ja, nu blev det så här. Jag kan lära mig någonting av det, jag kan jobba mig igenom det, jag vet att vi kan lösa det på något sätt. Eller så kommer jag få ta konsekvenser, men jag kommer hantera konsekvenserna också. Och det kommer, this shall also pass. Liksom. Det kommer flyta igenom det här också.
Ja, det jag hör när du pratar, det är att du har lyckats hitta ett sätt att tänka annorlunda på situationen. Alltså att även fast första, alltså jag brukar tänka så här, att det är en tanke man får som skapar en känsla i kroppen.
Mm.
Alltså tanken är så här, shit, pengarna är slut. Jag kommer förlora allt det jag har byggt upp. Mm. Nu är det kört. Den tanken sätter ju igång en känsla i kroppen av panik, rädsla, ångest. Liksom, den kan ju skapa precis vad som helst. Och så liksom gör det den här cirkeln varandra. Då tänker man ännu mer liksom katastroftankar och så får du ännu värre känsla. Och så kanske du också agerar utifrån den känslan och får panik och kanske inte tar så jättekloka beslut, till exempel. Men det jag hör låter som att du har lärt dig förstå att den första tanken du får, att shit, nu pengarna slut, nu kommer allting rasera, att inte tro på den direkt. Utan så här, jag fick tanken. Det behöver inte vara så. Det kan också vara någonting jag ska lära mig i detta. Och också att du går till self-trust. Alltså att du litar på dig själv. Att du har förmågan att ta dig igenom det du är rädd för ska hända. Att så här, ja, om det händer så har jag ändå tillit till mig själv. Att jag kommer klara mig igenom det på ett eller annat sätt. Och också så här, då släppa. Jag vet inte hur än. Men jag vet att jag kommer klara mig igenom det på ett eller annat sätt. Jag kommer inte dö. Så. Och det, jag tror att det är den största behållningen, i alla fall för mig själv, genom den här processen av att driva eget företag. Det är verkligen att hitta en tillit till att jag är kapabel att klara av svåra saker. För jag kommer utmanas och jag kommer mötas av jättetuffa saker som jag aldrig hade mötts av om jag hade suttit kvar på min plats som inköpsassistent på Lindex. Men jag har valt den här vägen för att jag är redo att utmanas och jag tror på mig själv att jag kommer klara mig igenom saker. Kanske inte på det sättet med det resultatet jag hade hoppats, men jag kommer ändå ta mig igenom på ett eller annat sätt. Jag tror att jag är kapabel till att hantera det. Sen så känns det som du säger, man kan få ont i magen och få panik och allt, men återigen, titta på tanken så här, är det sanning eller är jag rädd? Och sen så välja en annan tanke. Okej, om det är så här, då kommer jag hitta en lösning. Jag har den här kontakten. Jag kan fråga den här personen. Jag börjar nysta i det. Är det så farligt som jag tror? Och så börjar man liksom jobba istället för att hitta lösningar. Liksom, och inte fastna i panikkänslan.
Nej, för den är ju förlamande. Och det jag känner så här, skillnaden i min kropp. Om jag tänker tillbaka när vi har hamnat i tuffa situationer. Det är att min kropp har nästan så här krampat. Liksom. Man kan ju känna den här ångesten som bara gör att man blir nästan handlingsförlamad. Liksom. Till om man tittar på idag när jag kan ha en mer avslappnad kropp i en liknande situation. Och där det är så här, okej, det känns inte gött. Det är inte roligt liksom. Men jag vet att jag och min lilla varelse här kommer navigera igenom detta. Vi får trampa på. Vad kan vi göra idag för att göra det lite bättre? Eller för att lösa upp knuten?
Ja, det är det där. Jag kan tycka att det som har hjälpt mig mycket med att ha den här lilla distansen till tanken och inte liksom försvinna in i paniken, det är ju typ meditation. Det är också att lära mig förstå vad tanke och känsla är för någonting. Jag hade inte klarat av de utmaningarna vi ställs inför. Om jag inte hade jobbat på mig själv på det sättet. Att liksom lära mig förstå vad som händer i min kropp när jag blir rädd. För att jag har haft en tanke. Och tanken är ju så snabb. För att det är ju en reaktion på någonting utifrån. Men att lära sig förstå att tanken inte är sann. Och tanken kan jag ändra. Jag kan välja att se någonting annat i den här situationen. Det är då det börjar lösa sig saker. Det är då jag kan vara kreativ. Det är då jag är handlingskraftig. Det är då jag orkar ta det där samtalet som jag kanske känner skam inför. Alltså, det är verkligen nyckeln, tycker jag, att förstå sin mentala kraft. Det hade inte gått annars.
Nej, och jag tänker att vi är ju verkligen så här, vi är ju produkter av människor som har överlevt i alltså miljarder. Och alltså, alla människor som lever idag är ju produkter av människor som är överlevare. Och det är inte konstigt att vi kan reagera, alltså att vi reagerar starkt på saker som är oroliga. För vi har förmodligen en väldigt så stark överlevnadsinstinkt och så här, fara. Nu behöver vi liksom så här, gå till fight or flight för att överleva. Det är ju därför vi är här, för att vi har förmodligen haft förfäder som har haft en stark sån drift av att överleva. Men allt är ju inte dödsfara idag. Det är inte det, så vi behöver inte reagera på samma sätt. Vi behöver inte fly eller fräkta. Vi kan faktiskt slappna av och sitta kvar i situationen och liksom samla ihop oss och försöka göra det bästa av det. Vi behöver inte reagera på den liksom instinktiva. Alltså det kommer ju verkligen ur kroppens djup. Liksom. Känslan och tanken. Liksom instinkt är ju att man vill bara lägga sig ner under täcket och försvinna eller springa långt bort. Men vi måste ju inte det då.
Nej.
Inte i de här tillfällena i
alla fall. Nej. Ja, det är väldigt spännande. Så jag kan, alltså det är verkligen mitt främsta tips. Så här, jobba på dig själv lika mycket som du vill jobba på ditt företag. För att det går hand i hand. Ditt företag kommer ju typ inte bli större än vad du själv är kapabel till att hantera mentalt.
Nej. Vad skulle du säga att våran största, liksom, så här, vad är vårat tak nu? Vad är det vi behöver bryta igenom för att ta oss vidare i vårt företagande?
Jag tror att det är framförallt att våga visa hela vår vision, alltså våga ställa oss i det ljuset som vi vill åt, alltså höra av oss till de kunderna som vi verkligen ser att vi skulle vilja jobba med, våga ta den platsen, våga prata mer om vårt varumärke och också våga fortsätta vara autentiska på ett sätt att så här, ja men det här står vi för, våga äga vårt varumärke och våga äga vad det är vi tror på. Så här, ja, men folk får tycka att det är konstigt att vi har liksom spirituella inslag i våran podd. Ja, men folk får tycka att vi använder för mycket färg eller folk får tycka att vi har konstiga kombinationer. Det är inte de vi ska jobba med, utan de vi ska jobba med är de som är i alignment med oss, och då måste vi också berätta att vi finns på det sättet, att våga vara ärlig med vad vi tror på och vad vårt värde är. Där tror jag att det finns ett glastak. Vi har varit så vana vid att alltid göra det som förväntas av oss på ett kommersiellt sätt. Så att det finns någonting i, tycker jag, som är lockande i att så här bara, nej, men våga vara ännu mer oss själva.
Autenticitet.
Så, tänker jag. Och släppa lite prestationsångesten över att det behöver vara så rätt och riktigt som alla andra gör.
Jag tänker att man kommer aldrig bli älskad av alla.
Nej.
Alltså, det är omöjligt.
Ja.
Och det är ändå så här någonting som jag har haft säkert som en inbyggd ledstjärna. Så här, omtyckt av alla och uppskattad av alla. Och alla ska tycka att allt jag gör är jättefint.
Mm.
Men det existerar inte.
Nej.
Och det kommer bara göra att man blir medioker och inte är sann i sig själv.
Nej, det är jättespännande. Vad tror du är våran liksom, next thing?
Jag tror också jättemycket autenticiteten, att våga visa ännu mer vilka vi är, men också att prata om det, att ta ännu mer plats.
Ja.
Kan jag känna framförallt för min egen del, att jag behöver jobba ännu mer med att våga sälja och våga ta platsen. Liksom.
Ja, jag tror säljet också faktiskt. Det är där, det är ju det som är liksom...
Mm.
Vad fint, Maja. Vilket spännande samtal. Jag tyckte ändå att vi liksom betade av våran uppstartsfas och vad vi så här, har mött för motgångar och vad vi har kanske inte konkret. Vi har ju ett avsnitt där vi har våra typ tre största fuck-ups som företagare. Det är ju väldigt intressant om man vill ha mer konkreta så här misslyckanden och lösningar avsnitt. Men ändå vad vi har behövt jobba på oss själva för att komma dit vi är idag. Och att så här, ja, vi är fortfarande rädda och vi möter fortfarande utmaningar. Men det är liksom en del av det här äventyret. Alltså det var som att det också för mig går så här, men Atta, vad är det du tror du längtar efter? Att du ska driva ett företag där det aldrig blir motstånd. Det kommer ju inte ske. Alltså ju större företag, desto liksom klurigare saker kommer du ställas inför. Det är ju inte den här vägen man tar om man vill ha det easy breezy på det sättet. Utan den här vägen tar man ju om man vill utvecklas, tänker jag. Jag vet att du blev lite... du kan ta någon avslutande fråga. Till exempel det här med ekonomi. Som jag vet kan vara en trigger. Och också... en fråga vi får väldigt många gånger, för att jag tror att många väljer att inte starta eget på grund av den ekonomiska risken, vilket är fine och jag fattar verkligen till 100%. Men vi har fått en fråga så här: hur gör man ekonomiskt? Man kan ju inte säga upp sig från jobb och köra, eller? Och så hjärta. Det är ju liksom, eller kan man göra det?
Ja. Det är ju en väldigt öppen fråga. Så att allting handlar ju om vilken situation man sitter i. Alltså är du kanske har liksom en miljon på banken. Ja, då kan du ju säga upp dig och starta eget. Så. Då kommer du ju klara det ett tag. Men det jag tänker, man får ju alltid utgå från vad man har för omkostnader. Vad kan jag försöka? Har jag sparat pengar som jag kan leva på ett tag? Eller kommer jag behöva bygga det här vid sidan om medan jag fortfarande är anställd? Och jag tänker att det är ju inget så här... Det är ju ingenting man bara... gör utan att ha reflekterat över ens möjligheter, tänker jag. Utan man behöver ju sätta sig på sin kammare och fundera på, är det här någonting jag verkligen, verkligen, verkligen vill? Vad har jag då för möjligheter? Vad kommer det att kräva av mig? För du kanske kommer behöva jobba dubbelt. Du kanske kommer behöva ha kvar din anställning i, inte vet jag, ett år, två år för att liksom sätta grunden. Det kanske går snabbare, det kanske tar 3 månader. Men du behöver ju i så fall börja bygga bredvid. Och då kommer det krävas att du jobbar dubbelt. Så är det ju liksom. Så att, nej, man kanske inte kan bara säga upp sig. Det gjorde inte vi i alla fall. En del kan det för att de har de förutsättningarna. Så att det är ju väldigt olika. Och jag tänker att man får ju verkligen så här öppna upp sinnet och se till sig själv vad man har för möjligheter och vad man har för kapacitet. Men jag tror ju definitivt att man behöver fundera på, är det jag vill? För att det är som du säger, att det är en hell ride. Och den är så värdig om det är vad man verkligen vill. Men det är ju ingenting man bara gör med en axelryckning. Liksom så. Det krävs ju.
Ja. Och det är ingen annan som kommer göra jobbet för dig om du vill åt din dröm. Och så är det ju för alla drömmar. Oavsett om du vill lära dig åka längdfärdsskridskor. Eller om du vill liksom starta en skola för barn i ett annat land. Alltså det är ingen annan som kommer göra det åt dig, utan jobbet är ju ditt att göra, både på dig själv och också så att du sen kan liksom göra det i den externa världen runt omkring dig. Men det börjar ju hos en själv. Ställ dig frågan, som sagt, vad behöver jag göra för att kunna säga upp mig?
Exakt.
Ja,
det är ingen annan som kan svara på den.
Nej, det ligger hos dig.
Ja.
Och alla, tänker jag, kan, kanske inte just idag, men då kan man börja jobba mot det, målet. Det är det där. Det är inte en knapptryckning.
Nej, jag tänker det. Det kräver ju lite planering eller så. Eller lite tanke.
Vilja att tänka igenom och hitta en lösning. Alltså entreprenörskap handlar ju om att hitta lösningar.
Ja, jag skulle säga, vi pratade lite om det i bilen på väg hit. Så här, vad är den största gemensamma nämnaren bland entreprenörer och egenföretagare, tror? Och vi diskuterar oss fram till att vi tror att det är viljan att vilja lösa saker. Förmågan att lösa saker.
Ja, du kan vilja, men du behöver också göra det.
Exakt. Ja. Mm, fint. Det är nog det. Och det kan ju faktiskt de allra flesta om man tränar på det.
100%
skulle jag ju säga. Eller ja. Det kan ju alla om man tränar på det.
Ja. Men börja jobba på dig själva, i alla fall. Tänk jag.
Ja.
Börja där.
Mm.
Meditera.
Så spännande.
Ja.
Mm.
Reflektera.
Vi får nog ha ett avsnitt till så här, känner jag nu, om att prata kring återigen spiritualitet och vad det har hjälpt oss med företagande.
Ah, fan, vad trevligt.
Det känns ju som att det var säkert ett år sedan vi pratade om det. Och det har nog hänt en del.
Ja, det är ett av våra mest lyssnade avsnitt.
Det är det. Ja, men ja. Jag fattar det, för att den är jättekontroversiell, ja, tror jag.
Det tror jag med. Men man har ju också fler och fler företagsledare och liksom personer som har stor impact som pratar mycket om det här.
Mm.
Vad de behöver göra för att liksom
orka.
Och ta sig igenom sina rädslor och begränsningar.
Ja.
Well, honey. Det finns mycket att lära.
Mm.
Men vi tackar för oss. Vi önskar er en jättefin helg och vecka. Oavsett när du lyssnar på det här. Så kom gärna med feedback. Fortsätt ställa frågor. Och ge oss gärna en rating i Spotify. Så att vi kan fortsätta inspirera fler personer som vill följa sina drömmar.
Ja, och jag funderar så här. Hur många av er där ute skulle vilja ha en enkel, kort crash course i att starta eget inom kreativa yrken?
Ah, fy fan vad trevligt.
Hade inte det kunnat vara något att sätta ihop?
Jag är jättetaggad.
Mm.
Mysigt.
Let us know om det är intressant.
Ja, snälla röra. Vi hörs och syns i social media och tagga, dela podden när ni lyssnar. Finns fler som vill följa sina drömmar där ute och behöver höra den här podden.
Ja, ja.
Så ta hand om er.
Tjo.
Alla vet ju att ett så harmoniskt, njutbart, härligt liv som vi alla vill ha börjar med att magen mår bra. Eller hur? Det finns ju inget värre än att gå runt med spänd mage, orolig eller att den inte fungerar som den ska. Och så här har jag känt de senaste, var det 6 månaderna. Vet, spänd, den är liksom uppblås, ja, men lite typ att jag, så här, jag kan inte knäppa byxorna ordentligt. Jag har funderat på så här, men är det så att jag har typ ett barn i magen eller vad sker? Det har jag inte. Men känslan har varit spänd i alla fall. Och äntligen så har jag hittat tillbaka till en produkt som jag använt i flera år. Och det är Pureness grönpulver med mjölksyrebakterier. Och jag har börjat dricka den här varje morgon. Man tar 2 matskedar. Eller man kan börja med faktiskt typ 2 teskedar för att den har rätt så här bra effekt. Så är man inte van vid grönpulver så börjar jag i en mindre dos. Blandar i en flaska med vatten, 1/2 liter. Skakar. Jag brukar också toppa med elektrolytpulver. Och sen så dricker det här under liksom första timmen som jag är vaken. Ni anar inte skillnaden. Det är helt otroligt. Och jag fattade först inte vad det var som hade skett. Varför känner jag mig lugn och harmonisk? Varför känner jag mig liksom inte längre obekväm i min kropp? Varför är det så att jag inte liksom känner ett visst obehag när jag sitter ner? Eller framförallt på eftermiddagen har min mage varit som typ en ballong. Det är den inte längre. Och grönpulvret har jag verkligen så här allt att tacka till detta. Det är, den är liksom så här sprängfylld med både spinat, spirulina, mynta och då den hemliga ingrediensen som inte alla grönpulver har, och det är just mjölksyrebakterien som har fått min antagligen tarm att känna sig tillfreds med livet. Det är en blessing. Så vi vill absolut slå ett slag för att testa grönpulvret. Blanda det med vatten. Det smakar inte illa utan det smakar gott. Vill man ha lite extra power i vattnet så kör elektrolytpulver också från Pureness. Jag älskar deras päronsmak, ananasmak eller lime också för den delen. Och det hjälper ju till att hålla vätskebalansen i schack under dagen. En skopa i med det, skaka och drick och du kommer må som en queen eller king. Vilket du förtjänar såklart. Så med koden STUDIOIN så får du 20% på din order hos pureness.se. Och där hittar du fantastiska produkter. Det är vitaminer, kosttillskott, proteinpulver. Det finns allt. Och så här härliga oljor och superfood. Allt är cleant och av högsta kvalitet. Snabba leveranser. Jag menar, come on. Låt oss investera oss själva. Så 20% på din order med koden STUDIOIN. Och lova mig att har du den minsta liksom spänd eller mage som inte är att du inte går på dass regelbundet. I don't know what your problem is. Men testa grönpulvret med mjölksyrebakterier. Du kommer inte ångra dig. Magi. Så tack pureness.se för att du håller våra kroppar. kroppar i schack och att vi kan få må bra i oss själva. Det är guld värt. Nu kör vi!